Kapitel 17. Västerut. När skänkflickan kom med bahytterna låg Elaine på en av sängarna, klädd i en sidensärk och med en fuktig näsduk över ögonen. Ninive låtsades vara i färd med att laga follen på den ljusgröna klänning som Elaine haft på sig. Hon stack sig ideligen i tummen. Hon skulle aldrig medge det inför någon annan, men sömnad var inte hennes starka sida. Hon hade naturligtvis på sig sin klänning. Tjänare kunde inte ligga och dra sig som sina härskarinnor, men hennes hår var utslaget. Det var tydligt att hon inte tänkte lämna rummet i första taget. Hon viskade ett tack till flickan för att inte hennes nåd skulle vakna och tryckte ännu ett silveröre i hennes hand, medan hon upprepade att hennes nåd inte fick bli störd, inte på några villkor. Så snart dörren stängdes skuttade Elaine upp och började dra fram deras knyten under sängarna. Ninive slängde ifrån sig sidenklänningen och började knäppa upp knapparna i ryggen på sin egen. Det dröjde inte länge innan de var färdiga. Ninive i grön ylleklänning, Elaine i blå, med knytena på ryggen. Ninive bar på ränseln där pengarna och hennes örter låg, medan Elaine hade hand om filten där hon virat in skrinen. Bahytternas djupa, böjda kanter dolde deras ansikten så väl att Ninive trodde att de skulle ha kunnat gå rakt förbi Galad utan att han känt igen dem, särskilt med utslaget hår. Flätan skulle han komma ihåg. Däremot skulle det mycket väl kunna hända att husmor Jaren stoppade två främmande kvinnor som fullpackade med knyten kom ner från hennes övervåning. Den bakre trappan löpte längs husets utsida, en smal stentrappa som klängde sig fast vid ytterväggen. Ninive kände en viss medkänsla med Thom och Julian som släpat upp alla de tunga kistorna här, men annars var hennes uppmärksamhet fäst vid stallgården och stallet. En stenbyggnad med skiffertak. I skuggan under droskan hade en gul hund lagt sig för att slippa undan den redan allt starkare värmen, medan alla stalldrängarna var inomhus. Då och då såg hon någon rörelse innanför de öppna stalldörrarna, men ingen kom ut. Det var skuggigt där inne också. De traskade kvickt över stallgården, bort mot gränden som löpte mellan stallet och en stenmur. En kärra full med gödsel rullade just förbi, omgiven av ett moln av flugor och nästan lika bred som gränden. Ninive misstänkte att Elaine omgavs av Cyders glöd, även om hon inte kunde se den. Själv hoppades hon att hunden inte skulle få för sig att skälla så att det skulle komma ut någon från köket eller stallet. Att använda kraften var ingen bra idé om man ville smyga iväg i tysthet. Och om de blev tvungna att prata sig ur en knipa skulle Galad få ett spår att följa. Den grova träporten i slutet av gränden hade bara en enkel hasp och på andra sidan fanns en smal gata kantad med enkla stenhus, varav de flesta hade halmtak. Gatan var tom, bortsett från några pojkar som var upptagna med någon lek som tydligen gick ut på att de skulle slå på varandra med en påse bönor. Den enda vuxna människan inom synhåll var en man som matade duvor i ett duvslag på andra sidan gatan, med huvudet och axlarna uppstickande genom en lucka i taket. Vare sig han eller pojkarna ägnade dem mer än en flyktig blick när de stängde porten efter sig och började gå längs den slingrande gatan, som om de hade all rätt i världen att vara där. De hade hunnit gå gott och väl 5 milsteg längs den dammiga vägen västerut från Chienda innan Thom och Julian kom i fatt dem. Thom körde vad som såg ut som en knåparvagn, bortsett från att den var enfärgad, målad med grågrön färg som hade flagnat av i stora fläckar. Ninive var tacksam över att få stoppa in sina knyten under kuskbocken och klättra upp bredvid honom, men inte lika glad över att se Julian på ynkrygg. Jag sa åt dig att inte gå tillbaka till värdshuset, sa hon åt honom och lovade sig själv att ge honom en hurril om han tittade på Thom. Jag gick inte tillbaka, sa han, utan att veta att han just besparat sig ett ömt huvud. Jag sa till stallknäkten att hennes nåd ville ha färska bär från landet och att jag och Thom måste ge oss ut för att hämta dem. Det är den sorts dumheter som en del adels... Där avbröt han sig och harklade sig eftersom Elaine hade gett honom en sval blick från sin plats på andra sidan om Thom. Ibland glömde han att hon faktiskt var av kunglighet. Vi var tvungna att ha någon anledning att lämna värdshuset och stallet, sa Thom och lät piskan vina över hästarna. Jag antar att ni båda sa att ni dragit er tillbaka på grund av något yrselanfall. Eller åtminstone att hennes nåd Morrowind gjorde det. Stalldrängarna däremot skulle kanske undra varför vi tvunget skulle ut i hettan istället för att stanna på ett svalt, behagligt höloft utan någonting att göra, utom möjligen tömma en kanna öl. På det här viset tycker de kanske inte att vi är värda att prata om. Elaine gav Thom en vass blick. Säkerligen för yrselanfallen som han låtsades att han inte såg. Eller så såg han den faktiskt inte, men kunde vara blinda när det passade dem. Ninni lät höra en hög fnysning. Den kunde han inte missa. Han smällde i varje fall strax därefter med piskan över det främsta hästparet. Allsammans var hur som helst bara en ursäkt för att de skulle kunna turas om att rida. Det var en annan sak som män gjorde, skaffade sig ursäkter för att få göra precis som de ville. Nåja, Elaine gav honom i varje fall en bister blick istället för att fjäska. Jag fick veta en annan sak i natt, sa Thom efter en stund. Pedro Nile försöker ena världens riken mot Rand. Det är inte så att jag inte tror dig, Thom, sa Ninni. Men hur kunde du få veta det? Jag har svårt att tro att någon vitrock berättade det utan vidare. Det var för många människor som sa samma sak, Ninni. Det finns en falsk drake i Tyr. En falsk drake och strunt i alla profetier om Tyrs klippas fall eller Kalendor. Mannen är farlig och rikerna borde sluta sig samman mot honom, precis som de gjorde under Ale-kriget. Och vem skulle kunna leda dem i striden mot denne falske drake bättre än Pedro Nile? När så många tungor säger samma sak betyder det att samma tanke finns högre upp. Och i Amadeusia säger inte ens Aelron någonting utan att först fråga Nile. Den gamle lekaren la alltid ihop vad han hörde i rykten och viskningar, och oftast var det faktiskt sanningen han kom fram till. Nej, han var inte en lekare, det fick hon komma ihåg. Vad han än påstod hade han varit hovbard och hade förmodligen på nära håll bevittnat samma sorts hovintriger som han berättade om i sina sagor. Kanske hade han till och med fuskat med sådant själv, om han nu hade varit Morgases älskare. Hon sneglade på honom, studerade hans väderbitna ansikte med de buskiga ögonbrynen och långa mustascherna, lika vita som håret på hans huvud. En del kvinnors smak gick det sannligen inte att begripa sig på. Vi borde ha väntat oss någonting i den stilen. Själv hade hon visserligen aldrig gjort det, men de borde ha gjort det. Mor kommer att stödja Rand, sa Elaine. Det vet jag att hon gör. Hon känner till profetian, och hon har lika stort inflytande som Pedro Nile. Med en lätt huvudskakning förnekade Thom åtminstone det sista. Morgase var härskarinna över ett välmående rike, men det fanns vitrockar i alla länder och från alla länder. Ninni insåg att hon måste vara mer uppmärksam på Thom. Kanske visste han verkligen lika mycket som han försökte ge sken av. Så nu tycker du att vi borde ha låtit Galad eskortera oss till Camelin? Elaine böjde sig fram förbi Thom så att hon kunde ge Ninni en hård blick. Sannoliken inte. För det första kan vi inte veta att det skulle bli det han bestämde sig för, och för det andra. Hon rätade på sig och försvann bakom Thom igen. Nu lät det som om hon pratade för sig själv, påminde sig själv. För det andra så kanske mor verkligen har vänt sig mot tornet. Och i så fall vill jag tills vidare sköta all min konversation med henne per brev. Hon är fullt kapabel att spärra in oss båda i palatset, för vårt eget bästa. Må så vara att hon inte kan leda kraften, men jag skulle inte vilja göra det mot henne förrän jag är en fullvärdig HD, om ens då. En stark kvinna, sa Thom godmodigt. Morgase skulle strax lära dig lite hyfs, Ninni. Hon fnös igen. Allt detta hår som hängde fritt kring hennes axlar erbjöd ingenting att hålla i, men den gamla narren bara flinade åt henne. Solen hade klättrat högt upp på himlen när de kom fram till menageriet, som fortfarande låg kvar på ängen intill vägen där de hade lämnat det. I hettan och stillheten såg till och med ekarna vissna ut. Djuren var tillbaka i sina burar, utom hästarna och de stora grå galthästarna, och det syntes inte till några människor. De höll sig säkert i vagnarna, som för övrigt inte skilde sig mycket från deras egen. Ninni och de andra hade redan hunnit stiga ned innan Valen Luca dök upp, fortfarande klädd i sin befängda röda sidenkappa. Den här gången mötte han dem utan vare sig siliga välkomsttal eller eleganta bugningar. Lucas ögon vidgades när han kände igen Thom och Julian, för att sedan smalna vid åsynen av den fyrkantiga vagnen bakom dem. Han böjde sig ner för att kika in i deras bahytter, och hans leende var inte alls behagligt. Så har det gått ut för här i världen, snod Morrelin. Eller var vi kanske aldrig så långt upp egentligen? Stal en droska och lite kläder kanske? Nå, det skulle smärta mig djupt att behöva se en så vacker panna bli brännmärkt. Det är vad de gör här för den händelse att ni inte visste det. Om de nu nöjer sig med det, eftersom ni tydligen har blivit ertappade, varför skulle ni annars vara på flykt? Skulle jag råda er att köra vidare så fort ni kan? Om ni vill ha tillbaka er fördömda silverslant så ligger den någonstans bortåt vägen. Jag kastade den efter er, och där kan den få ligga tills Tarmon Gaydon är över oss, vad mig anbelangar. Ni ville ha en beskyddare, sa Ninni när han vände sig bort. Vi kan bli era beskyddare. Ni, fräste han hånfullt, men stannade likväl upp. Även om några slantar, stulna ur en furstes börs, kunde komma till pass, tänker jag inte ta emot stöld. Vi kan betala era utgifter, mäster Luca, avbröt Elaine honom med sin svala, arroganta ton, och 100 guldmarker därtill, om vi kan färdas med er till gelden, och om ni går med på att inte stanna förrän vi når gränsen. Luca stirrade på henne och for med tungan över tänderna. Ninni stönade tyst. 100 marker och guld dessutom. 100 silvermarker skulle utan vidare täcka hans utgifter till gelden och längre än då hur mycket foder de så kallade galthästarna ensatte i sig. Har ni stulit så mycket, sa Luca försiktigt. Vem är det som är efter er? Jag tar inga risker med vitrockarna eller kungens soldater. De skulle kasta oss i fängelse allihop och förmodligen slå ihjäl djuren. Min bror, svarade Elaine innan Ninni ilsket han förneka att de hade stulit någonting. Tydligen har man arrangerat ett äktenskap åt mig medan jag har varit borta, och min bror har blivit utskickad för att söka rätt på mig. Jag har inte för avsikt att återvända till Carrain och äkta en man som är huvudet kortare än jag, väger 3 gånger så mycket och är 3 gånger så gammal. Hennes kinder rodnade i en god imitation av ilska, och hon bättrade på det genom att harkla sig. Min far drömmer om att göra anspråk på soltronen, om han bara kan skaffa sig tillräckligt stöd. Mina drömmar handlar om en rödhårig Andor-man som jag ska gifta mig med, vad min far än säger om saken. Och det, mäster Luca, är så mycket ni behöver veta om mig, och mer därtill. Kanske är ni den ni utger er för att vara, sa Luca sakta. Och kanske inte. Visa mig lite av alla dessa pengar som ni påstår att ni kan ge mig. För löften får man blott en liten bägare vin. Ninni rotade ilsket fram den trindaste börsen ur sin ränsel och skakade den framför näsan på honom. Ni får vad ni behöver när ni behöver det. Och de 100 markerna när vi kommit in i gelden. 100 guldmarker. Om Elaine fortsatte på det här viset skulle de snart bli tvungna att söka upp en bankir och använda ett av sina skänkebrev. Luca grymtade trumpet. Vare sig ni har stulit pengarna eller ej så är ni likväl på flykt. Jag tänker inte sätta min föreställning på spel för er skull, vare sig det är herren eller någon Carhainsk furste som kommer och letar efter er. Försten är kanske ännu värre om han tror att jag har rövat bort hans syster. Ni blir tvungna att se till att ni smälter in. Det otrevliga leendet dök upp igen. Han tänkte inte glömma bort det där silveröret. Alla som färdas med mig arbetar med någonting. Och det måste ni också göra om ni inte ska väcka uppmärksamhet. Om de andra vet att ni betalar för att åka med kommer de att börja prata. Och det vill ni knappast vara med om. Ni får göra rent i burarna. Hästskötarna klagar ideligen över att de måste göra det. Jag ska till och med leta upp den där slanten och ge den tillbaka till er som lön. Ingen ska påstå att Värlan Luka inte är generös. Ninni var på väg att i klara ordalag förklara att de minsann inte tänkte både betala och arbeta för att följa med till gelden. Men Thom la handen på hennes arm. Utan ett ord böjde han sig ned, grävde fram några stenar ur jorden och började jonglera med dem, 6 stycken i en ring. Jag har redan jonglörer, sa Luca. De 6 stenarna blev 8, sedan 10, 1 dussin. Du är inte dålig. Cirkeln blev till 2 stycken som grep in i varandra. Luca gned sig om hakan. Jag kanske kan hitta en plats åt dig. Jag kan sluka eld också, sa Thom och lät stenarna falla till marken. Göra knivkonster. Han visade upp sina tomma händer och tyckte sen plocka fram en sten ur Lukas öra. Och en del annat. Luca undertryckte ett hastigt leende. Det duger för din del, men resten... Han verkade arg på sig själv för att han visat sitt gillande. Vad är det där? Frågade Elaine och pekade. De 2 pålarna som Ninni hade sett ställas upp dagen före var nu stagade med rep och hade längst upp försetts med varsin plattform. Ett rep var sträckt mellan pålarna som stod 30 steg från varandra och från varje plattform hängde en repstege. Det är Cedrins anordning, svarade Luca. Sen skakade han på huvudet. Cedrin, lindansaren, med sina häpnadsväckande konster på ett tunt rep, 5 manshöjder över marken. Den token. Jag kan gå där, sa Elaine. När hon skakade bara hytten av huvudet och började gå mot pålarna sträckte sig Thom efter hennes arm. Men sen nöjde han sig med att skaka på huvudet och le. Luca ställde sig emellertid i hennes väg. Hör nu, Marilyn, eller vad ni nu må heta. Er panna är för vacker för att brännmärkas och er nacke är sannoliken för vacker för att brytas. Cedrin kunde sina saker och vi begravde honom för mindre än en timme sedan. Det är därför alla är i sina vagnar. Visserligen drack han för mycket igår kväll när vi hade blivit utjagade ur Sienda. Men jag har sett honom uppe på linan med buken full av brännvin. Nu vet jag. Ni behöver inte göra rent burarna. Ni kan flytta in i min vagn och så säger vi till alla att ni är min käresta. Bara på låtsas naturligtvis. Det syntes på hans sluga leende att han hoppades på mer än så. Det leende som Elaine gav honom till svar borde ha fått honom att frysa till is. Jag tackar så mycket för erbjudandet, mäster Luca. Men om ni vill vara snälla och stiga åt sidan... Han var tvungen att göra det, om hon inte skulle kliva rakt på honom. Julian kramade ihop sin cylindriska hatt för att sedan återtrycka fast den på huvudet när hon började klättra upp för en av repstegarna. Det var lite besvärligt med kjolarna. Ninni förstod vad flickan tänkte göra. Det borde männen också förstå, åtminstone Thom. Men han såg fortfarande ut att vara redo att rusa fram och ta emot henne om hon föll. Luca gick närmare pålarna som om han tänkte samma sak. En kort stund stod Elaine på plattformen och slätade till sina kjolar. Plattformen såg mycket mindre ut när hon stod där och högre. Sen tog hon ett graciöst steg ut på det smala repet, men kjolarna lyftade som för att de inte skulle släpa i vägdammet. Hon kunde lika gärna ha gått över en gata. Ninni visste att det på sätt och vis var precis vad hon gjorde. Hon såg inte Saidas glöd, men hon visste att Elaine hade vävt en stig av luft mellan de båda plattformarna, utan tvekan hård som sten. Plötsligt släppte Elaine kjolarna och hjulade två varv längs repet, med det korpsvarta håret yrande och sina silkesklädda ben lysande i solen. När hon kom på fötter igen tycktes kjolarna ett kort ögonblick släpa mot en platt yta innan hon lyfte dem igen. Ytterligare två steg förde henne till den andra plattformen. Gjorde mäster Cedrin det här, mäster Luca? Han slog volter, hojtade han tillbaka. Muttrande till och han. Men han hade inte såna ben. En adelsfröken. Ha! Jag är inte den enda som kan det här, ropade Elaine. Julian och... Ninive skakade energiskt på huvudet. Hur tryggt än var med kraften skulle hennes mage trivas lika illa uppe på det där repet som på ett skepp i storm. Och jag har gjort det här många gånger. Kom, Julian, visa honom. Tjuvjägaren såg ut som han hellre skulle rengöra burarna med sina bara händer. Lejonburarna också, och mer lejonen i. Han blundade och mumlade en tyst bön innan han klättrade upp för repstegen, ungefär som en man på väg upp till galgen. När han nått toppen stirrade han med skräckslagen koncentration, först på Elaine, sen på repet. Men så plötsligt steg han ut och gick raskt med armarna utsträckta åt sidorna. Hans blick var fixerad vid Elaine och hans läppar rörde sig i tyst bön. Hon klättrade en bit ner för repstegen för att ge honom plats på plattformen och fick sedan hjälpa honom att hitta stegen med fötterna och leda honom ned. Thom log stolt mot henne när hon kom tillbaka och tog tillbaka sin bahytt från Ninive. Julian såg ut som om han blivit doppad i varmt vatten och urvriden som en trasa. Det var bra, sa Luca och gned sig tankfullt om hakan. Inte lika bra som Cedrin, det kan jag inte säga. Men bra. Jag tyckte särskilt om att ni fick det att verka så lätt. Medan Julian låtsades vara vettskrämd. Det kommer folk att gilla. Julian gav mannen ett blekt leende som på något sätt förde tanken till vassa knivar. Luca gjorde rent av en liten sväng med den röda kappan när han vände sig mot Ninive. Han såg verkligen nöjd ut. Och ni, min kära Nana, vad har ni för överraskande gåvor? Akrobatkonster kanske? Svärdslukning? Jag delar ut pengar, sa hon och klappade på ränsen. För så vitt ni inte vill erbjuda mig en plats i er vagn. Hon gav honom ett leende som kom hans att blekna och dessutom fick honom att backa två steg. Deras rop hade nått människorna i vagnarna och nu samlades alla kring dem medan Luca presenterade truppens nya artister. När han kom till Ninive var han tämligen vag och nöjde sig med att säga att det hon gjorde var förbluffande. Hon fick ta sig en pratstund med honom senare. Hästskötarna. Lukas namn på de män som inte hade några konster att uppträda med var på det hela taget ett chaskigt, buttert anhang. Kanske för att de fick mindre betalt. De var inte särskilt många med tanke på antalet vagnar. I själva verket visade det sig att alla hjälpte till med arbetet, däribland att köra vagnarna. Ett kringresande menageri drog inte in särskilt mycket pengar, inte ens ett som detta. De andra var en brokig samling. Peter, den starke mannen, var den största karl Ninive någonsin hade sett. Han var inte lång, men däremot bred, och armarna som stack fram ur hans skinnväst var tjocka som ett par trädstammar. Han var gift med Clarine, den trinda, brunhyade kvinnan som dresserade hundarna, och som såg väldigt liten ut bredvid honom. Lartell, som uppträdde med björnarna, var en kvinna med mörka ögon och sträng min. Hon hade kort svart hår och hela tiden antydan till ett hånleende på läpparna. Aludra, den slanka kvinnan som påstods vara illuminatör, skulle till och med kunnat ha varit en på riktigt. Hennes mörka hår var inte uppsatt i de småflätor som var vanliga i Terrabon. Men med tanke på stämningen i Amadeusia var det knappast förvånande. Hennes uttal stämde. och vem visste vad som hade hänt med illuminatörernas gille. Deras högkvarter i Tenshiku hade åtminstone slagit igen portarna. Akrobaterna hävdade att de var bröder och hette Shavarna. Men även om de alla var korta till växten varierade de från den bleke, grönögde Tarik, vars höga kindben och böjda näsa visade att han var av saldenskt blod, till Barrett, som var mörkare än Julian och hade havsfolks tatueringar på händerna, även om han inte bar några ringar i öron eller näsa. Alla utom Lartell gav nykomlingarna ett varmt välkomnande. Fler artister betydde att fler människor skulle lockas att titta på föreställningen, vilket i sin tur betydde mer pengar. De två jonglörerna, Barry och Kin, de visade sig vara bröder på riktigt, började strax prata om yrket med Thom, så snart de fick klart för sig att han inte arbetade på samma sätt som dem. Att locka mer publik var en sak, konkurrens någonting helt annat. Den som genast drog till sig Ninivs intresse var emellertid den ljushåriga kvinnan som hade hand om galthästarna. Serandin stod i utkanten och sa nästan ingenting. Luca hävdade att hon hade kommit från Shara tillsammans med djuren, men hennes mjuka, sluddriga uttal fick Niniv att spetsa öronen. Det tog en stund att få deras vagn på plats. Thom och Julian verkade minst sagt glada över att få hjälp med dragdjuren av hästskötarna, även om de senare var buttra. Ninni och Elaine fick inbjudningar av flera av artisterna. Peter och Clarin bad dem att komma och dricka te så snart de kommit i ordning. Bröderna Shavarna ville gärna ha två kvinnor på kvällsvard, liksom Kin och Barry, vilket förvandlade Lartells hånleende till en bister grimas. Dessa inviter avböjde de vänligt, eller en kanske något vänligare än Ninni. Minnet av hur hon fånstirrat på Gallard var allt för färskt för att hon skulle vilja vara hövligare än absolut nödvändigt mot någon man. Luca kom också med en inbjudan, enkom för Elaine, som han meddelade henne utom hörhåll för Ninni. Detta förlänade honom en smäll i ansiktet och Thom trollade fram ett par knivar som han demonstrativt snurrade runt händerna tills mannen lommade iväg, gned sig om kinden och brummade för sig själv. Ninni lämnade Elaine i vagnen i färd med att packa in sina tillhörigheter, eller snarare kasta in dem, hela tiden ursinnigt muttrande, och gick bort till den plats där galthästarna stod, försedda med fotklamp. De stora grå djuren verkade nog så stillsamma, men Ninni kom ihåg det stora hålet i stenväggen på konungens riddare och ville inte lita helt på de grova läderämmarna som var bundna mellan deras massiva framben. Serendin kliade just den stora hanen med bronskroken på sin pikstav. Vad heter de egentligen? Ninni klappade blygt hanen på den långa nosen, eller trynet, eller vad det nu skulle kallas. Betarna var lika tjocka som hennes ben och gott och väl tre steg långa. Honans var inte mycket mindre. Djuret nosade på hennes kjol, så hon tog hastigt ett steg bakåt. Sirdit, sa den ljushåriga kvinnan. De heter Sirdit, men mäster Luca tyckte att det var bättre med ett namn som var lättare att uttala. Hennes mjuka dialekt var omöjlig att ta fel på. Finns det många Sirdit i Shonshen? En kort stund stannade pikstaven upp, men sen återtog hon kliandet. Shonshen? Vad är det? Dessa Sirdit kommer från Shara, liksom jag själv. Jag har aldrig hört talas om. Du kanske har sett Shara, Serandin, men jag tvivlar på det. Du är från Shonshen. Om jag inte helt har miste var du med vid invasionen av Tomans huvud och blev kvarlämnad efter slaget i Fam. Det råder det ingen tvekan om, sa Elaine, som nu slöt upp bredvid henne. Vi hörde hur Shonshanier talar i Fam, Serendin. Vi skulle inte göra dig illa. Det var mer än Ninive ville lova. Hennes minnen av Shonshan var allt annat än behagliga, och likväl... En Shonshanier hjälpte oss när vi var i nöd, Alla är inte onda. Bara de flesta. Serendin suckade djupt och sjönk ihop en aning. Det var som om hon just blivit av med en anspänning som funnits så länge att hon inte längre var medveten om den. Av de människor jag mött är det väldigt få som vet någonting som liknar sanningen om återkomsten eller om fam. Jag har hört 100 olika berättelser, den ena mer fantastisk än den andra, men aldrig sanningen, vilket är tur för mig. Jag blev kvarlämnad, tillsammans med många Sridit, men jag lyckades bara samla ihop de här tre. Jag vet inte vad som hände med resten. Tjuren heter Mer, kon heter Sernit och kalven heter Nerin. Hon är inte Sernits barn.
Var det vad du gjorde? Frågade Elaine.
Dresserade Sridit.
Eller var du Saldheim?
Tillade Ninive innan kvinnan han svara. Serendin skakade på huvudet. Jag fick genomgå provet, precis som alla andra flickor. Men jag kunde inte göra någonting med Erdheim. Jag var glad att bli utvald att arbeta med Sridit. Det är ståtliga djur. Ni vet mycket om ni känner till Saldheim och Daemon. Jag har inte träffat någon annan som känner till detta. Hon visade inga tecken på rädsla. Hon kanske hade förbrukat den under den tid som hon varit övergiven i främmande land, om hon inte ljög. Shornson behandlade kvinnor som kunde leda kraften lika illa som Amardasierna, kanske värre. I Shornson blev de inte skickade i landsflykt eller dödade. Istället blev de inspärrade och utnyttjade. Med hjälp av en anordning som kallades Erdheim. Ninive var övertygad om att det var något slags Tear and Greel. Kunde en kvinna som kunde bruka kraften styras av en annan kvinna, en Saldheim. Saldheimen tvingade Daemonen att använda sina krafter efter Shonshaniernas önskemål, till och med som vapen. En Daemon betraktades som ett djur, om än ett välskött sådant. Och de gjorde Daemon av varenda kvinna de fann som hade förmåga att leda kraften eller ägde den medfödda gnistan. Shornson hade finkammat Tomans huvud grundligare än tornet någonsin kunnat drömma om. Blotta tanken på Erdheim, Saldheimer och Daemon fick det att knyta sig i magen på Ninive. Vi vet en del, sa hon till Serendin, men vi vill veta mer. Shornson var borta, bortdrivna av Rand, men det hindrade inte att de en dag kunde komma tillbaka. Jämfört med allt annat de hade att kämpa mot var detta en avlägsen fara. Men bara för att man fått en tagg i foten innebar inte det att ett rivsår på armen aldrig skulle bli inflammerat. Det är bäst för dig att svara sanningsenligt på våra frågor. De skulle ha gått om tid under resan norrut. Jag lovar att ingenting ska hända dig, tillade Elaine. Jag ska beskydda dig om det skulle behövas. Den ljusåriga kvinnan flackade med blicken mellan dem och plötsligt, till Ninives stora förvåning, kastade hon sig raklång på marken framför Elaine. Ni är verkligen storförstinna i det här landet, precis som ni sa till Luca. Jag förstod inte det. Förlåt mig, förstinna. Jag underställer mig er nåd. Sen kysste hon marken framför Elaines fötter. Det såg ut som om Elaines ögon skulle hoppa ut ur sina hålor. Ninni var säker på att hon själv såg lika förbluffad ut. Upp, väste hon och såg sig häftigt omkring för att se om någon tittade på. Det gjorde Luca, förbannade kar. Och Lartell, fortfarande lika butter, men det var ingenting att göra något åt. Upp med dig. Kvinnan rörde sig inte ur fläcken. Ställ dig upp, Serendin, sa Elaine. Här begär ingen att folk ska göra så. Inte ens regenten över ett rike. När Serendin kom på fötter tillade hon. Jag ska lära dig hur man uppför sig här, i gengäld mot att du svarar på våra frågor. Kvinnan bugade med händerna mot knäna och böjd nacke. Ja, storförstinna, så som ni säger så ska det bli. Jag tillhör er. Ninive suckade tungt. De skulle få en härlig resa till Gelden.